De första åren var det jobbigt, men nu när man har jobbat med det ett tag så börjar man av konstig anledning uppskatta dem. Jag vet inte om det är någon slags Stockholmssyndrom som slår in.
Möt forskaren Viktor Gårdman som jobbar med mygg och knott på Grönland.
Och jag blev helt kär i platsen, både Nuuk och Kobbefjord och den arktiska miljön.
Vilken betydelse har dessa sommarplågor för ekosystemet?
Baserat på vad vi hittat än så länge då, inom näringsväven, så ser vi att myggen och knotten troligtvis inte har så stor påverkan.
Och så ska vi ut på en fantastisk resa på en grönländsk fjord.
Lite disig dimma och solen kommer igenom, så kan det vara så vackert att bara glida över den här blanka vattenytan. Höga berg på sidorna. Det brukar vara lite tobisgrisslor som flaxar förbi när man kör förbi där.
Det här är Vetenskapsradion med mig, Joakim Lindvall. Hej Viktor.
Hej.
Hej. Hemma i Norrköping.
Precis.
Mm. Det är där du är uppvuxen och har din familj.
Jajamän, så nu är jag här för en student.
Mm. Men till vardags då är du doktorand vid Grönlands naturinstitut i Nuuk. Berätta Viktor, vad gör du där?
Där övervakar jag myggor och knott och försöker förstå deras roll i arktiska ekosystem.
Hur kom du på tanken att jobba med knott och mygg på Grönland?
Ja, det kanske inte är den mest vanliga rutten inom ens biologi. Men jag fick ett jobb som en forskningsassistent där 2023. Och då arbetade jag med miljöövervakning vid Kobbefjords forskningsstation som ligger ungefär 2 mil öster om Nuuk.
Mm.
Och då övervakar man fåglar och insekter, växter, vattenprover tar man också. Lite allt möjligt i naturen kan man säga övervakar vi för långtidsövervakning då, för att se skillnader över tid.
Mm.
Och jag blev helt kär i platsen, både Nuuk och Kobbefjord och den arktiska miljön. Och pratade med min chef där och sa hon att varje år så släpper de 2 doktorandtjänster via Grönlands forskningsråd. Och jag blev väldigt taggad på att göra någonting på Grönland och fortsätta vara där. Så då kontaktade jag min gamla masterhandledare, Thomas Roslin vid SLU. Och frågade om vi kunde göra någonting ihop.
Mm.
Och så funderade jag på vad vi skulle kunna göra för någon slags forskning. Och då visste vi båda att det är väldigt mycket knott och mygg på Grönland. Och det är 2 arter som ja, dels har väldigt höga tätheter på Grönland. Och även i Sverige och andra delar av världen såklart.
Mm.
Och de påverkar oss dels genom att bara vara en slags pest kan man säga. Vi blir stickna av dem. Vi förstör ju en fin sommarkväll när man sitter och grillar till exempel.
Ja, precis.
Men i stora delar av världen så sprider de ju även sjukdomar som är väldigt dödliga. De är ju världens dödligaste djur faktiskt.
Mm.
Så vi kände att där har vi en bra infallsvinkel. Jag är ju entomolog som bakgrund, så jag ville jobba med insekter specifikt. Och känner till dem bäst sen innan.
Mm.
Så då skrev vi ihop ett arbete om, eller ett förslag till en doktorandtjänst om att studera mygg och knottens roll i arktiska ekosystem. För att det har ju en global påverkan kan man säga. Vi vet ju att knott och speciellt mygg är väldigt farliga som sagt.
Mm.
Men vi vet inte vad som skulle hända om vi blev av med dem. Så om man bara tänker från ett mänskligt och medicinsk synvinkel så skulle det vara positivt att bli av med myggen, för då blir vi av med alla de här sjukdomarna som malaria och dengue och West Nile fever och allt sånt där. Men det finns ju också ett ekosystemperspektiv där om vi tar bort myggen så tar vi bort pollinerare åt blommor, vi tar bort föda åt många predatorer som spindlar och fåglar och fladdermöss. Vi kanske ändrar sjukdomsspridning och andra arter som gör att populationer ökar och andra minskar, och det kan påverka näringsvärde av ekosystem på sätt som vi inte förstår.
Mm.
Då blir det plötsligt väldigt komplext, för det finns ju väldigt många andra arter som interagerar med myggen, både direkt via att de äter dem eller som sagt att de blir pollinerade av dem, men också indirekt i och med att om myggen försvinner som en födokälla för en art, då måste den arten, till exempel en fågel, hitta någonting annat att äta, så då blir det ett annat bytesdjur som kommer få högre predationstryck istället. Så det kan ju förändra mer än bara de direkta länkarna mellan mygg och andra arter. Och att försöka förstå det här blir ju väldigt komplext. Men tar man det istället till Arktis, där vi har väldigt mycket färre arter totalt, så är det enklare att försöka förstå hela systemets dynamik och vad som faktiskt händer när en art försvinner från systemet.
Mm. Vi ska prata mer om din forskning, Viktor. Men nu ska vi ut till den här forskningsstationen, och dit åker man med båt. Berätta, Viktor, vart är vi på väg någonstans?
Ja, vi är på väg mot Kobbefjords forskningsstation då, så man börjar i Nuuk och där tar vi en liten båt Och så är det en båttur på ungefär 30 minuter där vi åker från stan och sen in i den här fjorden. Och så via den när man kör förbi stora höga berg på sidorna, väldigt vackert.
Men det är då man åker inåt landet så att säga. Nuuk ligger på västkusten av Grönland och sen så åker man båt inåt landet. Man åker på någon fjord eller någonting då?
Ja, precis. Så att Nuuk ligger på en slags halvö ut mot Atlanten och sen så runt den så ligger faktiskt världens näst största fjordsystem. Nuupkangerlua heter det, eller Gotthabfjorden heter det förr i tiden. Mm. Så en av de små avstickarna den fjorden är det vi kör in i. Och så i slutet av den så ligger den här vårdstationen mellan två berg, en vacker dal med mycket våtmarker och forsar.
Mm. Hur känns det att åka båt där på den där fjorden? Vad ser man? Vad upplever man?
Det är väldigt vackert. Eftersom det är en fjord och den är skyddad av berg på sidan så är det oftast ganska lugnt vatten där. Så precis när man börjar i Nuuk som ligger ut mot havet så kan det vara ganska mycket vågor och tufft vatten. Men så fort man kommer in i fjorden så blir det oftast väldigt lugnt. Är det vindstilla så är det oftast mycket dimma också. Positivt och negativt, klart man styr ju mindre av omgivningen. Men när det är så här lite disig dimma och solen kommer igenom så kan det vara så vackert att bara glida över den här blanka vattenytan. Mm. Och som sagt, höga berg på sidorna. Det brukar vara lite tobiskristler som flaxar förbi när man kör förbi där. Det är en jättevacker båtresa.
Ja. Är det snö och is på bergen eller?
Det är det. Det mesta brukar försvinna framåt augusti och sen kommer snön tillbaka igen runt oktober. Mm. Men juni-juli är det fortfarande snö i alla fall på topparna. Och så lite glaciärer runt omkring också.
Mm. Och så kommer ni fram till den här forskningsstationen då, sa du. Ett par, tre mil öster om Nuuk in i det här fjordsystemet. Hur ser det ut vid den här forskningsstationen?
Det är ganska karg miljö, ganska klassiskt det jag skulle kalla västkust, grönländsk miljö, lågarktisk. Så att det är mycket sten och så är det mycket en Petrum nigrum som heter kråkbär på svenska.
Mm. Och så har vi... Som finns i fjällen, bland annat.
Precis. Mm. Och så har vi mycket hedar med skvattram, den grönländska versionen av skvattram. De täcker dem lite buskar av olika fjällviden. Fjällbjörk täcker marken också.
Mm.
Och mycket som sagt vattendrag, en stor sjö i mitten.
Det låter helt underbart. Det låter också som på sommaren som en väldigt myggig plats. Det är därför du är där, för att det finns mycket mygg också.
Ja, precis. På sommaren måste man alltid ha ett slags myggnät då, för att det är helt svart omkring en och knott.
Hur är det då, tycker du?
De första åren var det jobbigt, men nu när man har jobbat med det ett tag så börjar man någon konstig anledning uppskatta dem. Jag vet inte om det är någon slags Stockholmssyndrom som slår in.
Okej. Okay. Vad gör du där för någonting? När du väl har hoppat av båten, vad gör du då för någonting?
När vi väl hoppat av, om vi ska stanna där över flera nätter, vilket vi oftast gör, så börjar vi bara med att öppna upp och ta plats i sovsalarna och fixa till inför dagarna man ska arbeta. Och sen så sprider man ut sig. Vi brukar vara 3-4 stycken ungefär som åker dit.
Men myggorna då, som du är intresserad av, hur fångar du dem? Eller hur går det till, själva fältarbetet?
Ja, precis. Det är ju en art som kan vara lite klur att jobba med i och med att den har akvatiska larver. Då, så att larverna, eller om vi börjar från början, myggen lägger ägg, de här myggarterna lägger ägg precis vid kanten av vattensamlingar på sensommaren. Och så kläcks de först på våren när smältvattnet gör att vattennivån stiger så högt att äggen blir vattentäckta.
Mm.
Då kläcks de och så kommer larverna ut. Och sen har larverna 4 stadier och så de byter skinn 4 gånger innan de blir puppor. Och sen efter puppstadiet då kläcks de och så är de faktiskt flygande myggor, de som stör oss sen. Mm. Så för att förstå hela myggens livscykel så måste man då dels provta de vuxna när de flyger och sen även larverna i vattnet. Och för larverna så har vi en så kallad dipper som är en väldigt enkel apparat man använder över hela världen för att mäta densiteter av mygglarver. Det är en skål på en halv liter med ett handtag till som man doppar ner i vattnet och tar upp. Och så räknar man hur många larver per halv liter vatten får man upp. Och så gör man det några gånger på varje damm och då kan man räkna ungefärligt vad är densiteten av larver i den här vattensamlingen.
Mm.
Och för de flygande myggen så har vi en koldioxidfälla. Så då har man en fälla som är ungefär 30 cm hög med en fläkt på toppen som suger ner allting som flyger förbi i en liten nätpåse.
Mm.
Och så kopplar vi den till, i vanliga fall när man kanske torr is eller någon slags koldioxiddunk, sådana som man använder för vanlig bubbelvatten till exempel, för att få ut koldioxid, för det är där som myggen dras till när de letar efter blodmål.
Mm.
Men det är svårt att få till forskningsstationen, så istället använder vi jäst och socker. Och så blandar man det med lite ljummet vatten, och då får man igång en reaktion som skapar koldioxid. Och så leder vi det till fällan, och det är det som gör att myggen dras dit. Och sen kommer man dit och tar bort den här nätpåsen med levande mygg i.
Mm.
Och de fryser vi ner, och så skickar vi dem på analys för DNA och RNA.
Vilken roll spelar mygg och knott i ett arktiskt ekosystem? Hur viktiga är mygg och knott som pollinerare och som föda för spindlar, flugor och fåglar? Och vad händer med ekosystemen och dess artgrupper om det blir fler eller färre myggor och knott i framtiden? Det är något som doktoranden Viktor Gårdman vill ta reda på med sina studier på Grönland.
Till att börja med så är det få som ens tänker på myggor som pollinerare. Man ser oftast fjärilar eller bin och humlor framför sig när man tänker på en pollinerare.
Exakt.
Men de flesta insekter behöver ju faktiskt energi för att överleva som vuxna. Och då rör de sig mot pollen och nektar för att få den här energin. Så även mygg landar på växter för att få nektar. Som är, man kan se det som en energibuss för dem, som att dricka en cola eller någonting för människor i princip. Så honmyggen, och de tar ju blod, men blodet som de tar från människor och djur, då är det proteinet de behöver till äggutveckling. Så de själva, myggorna själva, de använder inte blodet, utan det är deras ägg som använder blodet för att utvecklas. Så även honor, både honor och hanar och mygg behöver nektar för att fortleva.
Mm. Och hur viktiga är de som pollinerare? Har du något svar på det än så länge?
Ja, det är problemet med att svara på den frågan är att man måste sätta relation till andra arter.
Mm.
För hur viktig någonting är beror på hur viktig någonting annat är, kan man säga. Men så vad vi har sett är att de pollinerar de ganska generella växterna.
Mm.
De växter som det finns mycket av i landskapet och som blommar ganska länge. Som även många andra pollinerare använder.
Mm. Mm.
Så troligtvis är de inte så viktiga för någon specifik blomma. Och skulle det bli mindre eller mer av dem, så påverkar inte det så mycket växtlandskapet, eftersom de andra pollinerarna ändå kan täcka upp för de luckorna som skulle uppstå om de försvann till exempel.
Mm. Okej, men bara det är ju jättespännande att myggor också är pollinerare. Jag hade inte en aning om det. De här andra frågeställningarna då. Hur viktiga är de som föda för spindlar, flugor och fåglar?
Ja, så vad vi gör där är att vi går ut i landskapet och så har vi olika rutor vi har satt upp. 25x25 meter. Och inom dem så samlar jag in spindlar och fågelexkrement och köttätande flugor. Och sen så skickar vi dem på DNA-analys, och då kollar de alltså i till exempel spindelns magsäck. Vad hittar de för DNA där?
Mm-hmm.
Och så matchar vi DNA mot en databas, och då kan man se vilken DNA-sträng matchar vilken annan art. Och på det sättet kan vi då veta vilka andra insekter eller djur har den här spindeln ätit.
Mm-hmm.
Cirka 12-24 timmar innan vi samlade in den.
Mm-hmm.
Och gör man det väldigt många gånger med väldigt många individer, så kan man bygga ett nätverk av vilka arter ser vi dyka upp väldigt många gånger i den här dieten hos spindeln.
Mm-hmm.
Och då kan vi förstå vilka arter är faktiskt viktiga, vilka ser vi att den äter väldigt ofta av.
Mm-hmm. Okay.
Och på det sättet har vi kunnat se att myggor och knott, när de är vuxna, när de har kläckts och faktiskt flyger, så verkar de inte så viktiga just för mitt system på sydvästra Grönland då. Vare sig fåglar eller spindlar.
Ja, okej. Okay. Mm.
Men precis någonstans i mitten av juni så dyker de upp som en väldigt viktig del av dieten hos spindlar. Och det är just då de kläcks också, de flesta. Så vad vi tror just nu är att precis när myggen kläcks från vattnet så står de på vattenytan, de vuxna. Och sen måste de pumpa in hemolymfa, som är insektsblod kan man säga. Det måste pumpas in i vingarna så att vingarna hårdnar innan de kan börja flyga.
Mm.
Så då står de här nykläckta, feta myggen på vattenytan och bara väntar. Och då springer spindlarna över vattenytan och snappar upp dem. Och just den perioden så är myggen väldigt viktiga för spindlarna, som en föderesurs.
Mm. Mm. Hur viktiga är de, för det är någonting som man ofta hör, att de är väldigt viktiga för fåglar. Hur är det med den saken?
där ser vi att de knappt är viktiga alls faktiskt. De dyker upp väldigt sällan i dieten hos fåglar, det vi gör. Och istället är det fjädermyggor, som en annan slags mygga men som inte sticks. Som det finns enorma tätheter av på Grönland och andra delar av Arktis. Som är väldigt viktiga för fåglarna.
Mm. Okej. Okay. Men nu är det här helt olika ekologiska system. Men det sägs ju till exempel om du har en flugsnappare på din tomt så blir du av med väldigt många av myggen. Alltså, och då underförstått stickmyggor. Men då kanske inte det riktigt stämmer.
Det är möjligt. Jag vågar inte säga någonting om svenska system såklart, för det kan ju vara väldigt annorlunda. Vi har ju faktiskt liknande studier som har gjorts i nordöstra Grönland. Där man inte kollat just på myggens effekt, om man försökte kartlägga en hel näringsväv med spindlar och fåglar som toppredatorer. Med ungefär samma metodik. Mm. Och där dyker myggarna upp som lite viktigare i systemet. Och vi ser mindre vikt av till exempel andra spindlar som föda. Vi ser att fjärilar var mycket viktigare i födovärlden och husflugor var väldigt viktiga. Så även inom Arktis har vi sett att systemen kan vara väldigt olika och näringsvävarna kan skilja sig ganska markant från varandra. Så om det bara inom Grönland som ändå en ganska isolerad ö med ganska få arter och insekter kan ha så olika system, så kan det vara väldigt annorlunda i Sverige också.
Det säger Viktor Gårdman, myggforskare på Grönland. Sen var det detta vad som hände mer generellt med ekosystemen om det blir fler eller färre myggor och knott.
Ja, svaret är ju fortfarande någonting vi söker efter, kan man säga. Och kanske aldrig kommer hitta fram till exakt. Men baserat på vad vi hittat än så länge då, inom näringsväven, så ser vi att myggen och knotten troligtvis inte har så stor påverkan på andra arter. Så skulle det bli färre myggor så skulle det troligtvis inte ha så stor påverkan, i alla fall i systemet där jag jobbar då, på andra arter. Men däremot skulle det bli fler mygg, så är det mycket möjligt att de här predatorerna som oftast är ganska generalister, att de äter det som dyker upp framför dem. De skulle kanske äta mer mygg om det fanns mer mygg i landskapet. Och därav skulle antingen trycket på andra bytesdjur bli mindre, eller så kanske det skulle bli fler fåglar och spindlar, och därav skulle trycket vara samma. Så det är än så länge ganska svårt att besvara. Vi letar fortfarande till mer data för det.
Mm. Och det kan ju också finnas parametrar som vi inte har tänkt på, eller som där de fyller någon slags ekologisk funktion som vi inte kan räkna ut.
Absolut. Jag har ju kollat på det jag har kollat på, men jag kan inte lova att jag har studerat ut alla parametrar, som sagt. Det kan ju finnas effekter och indirekta effekter som man inte har tänkt på, som blir en slags lavinartad effekt, och så plötsligt så har man någon effekt som man inte alls hade tänkt på som är negativ för naturen eller människan, som dyker upp när man har blivit av med dem.
Nej, det är väldigt komplexa system.
Exakt.
Vi får återkomma, Viktor, när du har alla resultat och när din avhandling är klar, så får vi veta mer. Men nu ska du snart åka tillbaka då till Grönland. Hur känns det? Har det liksom blivit ditt hem nu?
Ja, man kan säga att det blir mitt hem faktiskt. Det är så fantastiskt att bo, speciellt ute på forskningsstationen, så att där spenderar jag gärna så mycket jag kan under somrarna. Det är höga berg med många floder och smält vatten från glaciärer. Och kring de här floderna kan det oftast bli väldigt vacker vegetation. Och det är ju de fjällblommorna, de som har varit uppe i svenska fjällen, vet jag också, de är ju väldigt vackra.
Det sa Viktor Gårdman, doktorand vid Grönlands naturinstitut i Nuuk. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.